Oj, 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 varmt välkomna in från snöslasket till vår juridikpodd, alltså Sveriges åkeriföretags juridikpodd. Vi har ju väldigt nyss släppt en podd som gäller inte minst kör- och vilotider som vi behandlar. Och nu har det snöat en del, det får ju en del frågor med sig, så vi tänker att vi släpper en liten komplettering. Men glöm inte att gå in och lyssna på vår förra podd.
Vintervägunderhåll, vad gäller där? Ska man ha kortet i eller inte? Omfattas det av kör- och vilotidsregelverket eller inte? Vad tycker vi? Eller vad gäller?
Vad gäller?
Hur gör man?
Där skulle jag kunna säga en sak. Mm. Det är nämligen så att det är ganska många som utför undantagna transporter i Sverige som tror att man är helt undantagen från alla kör- och vilotidsregler. Men det är man inte om man till exempel ägnar sig åt vinterväghållning som ju är ett vägunderhåll då. Därför man är undantagen i så fall från vissa artiklar, så vissa delar av kör- och vilotidsregelverket. Och det betyder att vägarbetstidslagen gäller. Och det är det faktiskt många som kanske missar. Så det kan man skjuta in som en liten första grej. Mm. Och så är man ju undantagen annars då från till exempel kravet på att ta rast efter 4,5 timmars körtid och sådana saker. Det är det man är undantagen från. Men man är inte undantagen från att påbörja en dygnsvila efter 15 timmar exempelvis från att man började köra.
Men det är som en liten segway in i just vad man är undantagen från när man kör undantaget vinter.
Ja. Alltså de frågor som ställs på sin spets är att snöröjning och liknande utförs ju ofta av anläggningsbilar, alltså grusbilar, schaktbilar och sånt som har plogfästen fram. Eller sandspridare kopplat till sig någonting. Och då kanske man oftast kör runt med vanliga kör- och vilotidspliktiga transporter på dagarna. Så snöar på kvällen, så ska man ut och ploga och så ska köra stök i rus dagen efter. Och naturligtvis kan inte allt detta utföras av samma person, för då blir det någon slags dygnet runt arbete och det är ju inte tillåtet. Och då infinner sig frågan, hur ska man redovisa sin tid eller hur ska man inför Transportstyrelsen vid en kontroll förklara vad det är bilen har haft för sig? Mm. Och det ska vi prata om lite grann idag. Vilka precis aspekter som finns på det.
Ska man använda kort eller inte?
Kort eller inte.
Där det är det en kort som menar vi då förarkortet.
Såklart.
Inte kreditkortet. Precis. Mm. Mm.
Så hur är det med det där? Kortet i eller ur?
Det finns för- och nackdelar med båda sätten. Och ofta kanske man vill ha ett klart svar. Så här gör man, punkt slut. Och det är inte alltid så enkelt. Utan det finns som sagt fördelar och nackdelar med de olika tillvägagångssätten. Och det beror väldigt på, mycket på om man gör andra saker.
Den digitala färdskrivaren har ju en funktion som heter out. Alltså som betyder att man talar om för färdskrivaren att nu ska vi köra eller utföra en transport eller resa eller fordonsförflyttning i varje fall. Mm. Som ligger utanför kör- och vilotidsregelverket. Och den är ju under alla omständigheter lämplig att trycka på. Har man förarkort i sin digitala färdskrivare när man kör på outläge, så finns det ju en viss risk för att Transportstyrelsen eller tjänsteman tittar på att jaha, men här har du inte tagit rast, det här har inte gjort sig och så. Ja, men jag körde ju undantagen snöröjning. Jaha, varför hade du kortet i? Sån fråga kan komma upp.
Precis.
Det kan ju bli lite moment 22 där. Men om man kör blandad körning, det vill säga man har samma arbetspass, både kör- och vilotidspliktig transport av till exempel grus, och så har man, ägnar man sig åt vinterväghållning. Så efter att ha diskuterat det här internt i vår grupp så har vi kommit fram till att i vart fall i de fallen så är det lämpligt att man använder sitt digitala förarkort hela arbetspasset, men trycker på out under den tid som man ägnar sig åt den här undantagna vinterbehållningen.
Oj, ursäkta. Nu sa vi, i de fallen så rekommenderar vi att man använder förarkortet men man ställer färdskrivaren out. Ska vi försöka sammanfatta
det? I de fallen, alltså, det är ju blandad körning vi pratar om. Mm. Man har olika aktiviteter. Färdskrivarpliktigt på dagen, säg. Mm. Och snöröjning eller undantagen körning.
Och vad ska vi då rekommendera för den förare som är utvilad, börjar ett nytt arbetspass och det första vederbörande ska göra är att ut och ägna sig åt vinterväghållning, undantaget? Vad är vår bästa rekommendation?
Ja, alltså där är det ju motsatsvis, eller man ska säga, att man ställer färdskrivaren out och inte sätter i förarkortet under förutsättning att man bara ägnar sig åt undantagen körning den dagen, så att säga.
Problemet kan vara att man vet ju inte hur länge det snöar. Man vet inte om man kommer att köra, eller man kanske i alla fall inte vet om man senare under dagen kommer att ägna sig åt en vanlig körning. Och då blir det ju blandat lika fullt.
Men jag tänker att vi kanske måste problematisera det här för våra lyssnare. Alltså vad är egentligen grundproblematiken här? Och är inte det att så fort vi blandar, eller det finns flera problem, men vi kan ju försöka identifiera några då. Ett problem är ju att så fort vi blandar körning, alltså färdskrivarpliktig körning och undantagen körning, då trädde vi in i vårt 24 timmars fönster i kör- och vilotidsregelverket. Som vi måste redovisa de här 24 timmarna och vi ska rymma en dygnsvila inom de timmarna och så vidare. Och det är ju det som blir problemet när man blandar då. För att även om du kör vintervägunderhållning så är ju inte det en körning i kör- och vilotidslagstiftningens mening. Men det är vad då? Du
knaprar på kör- och vilotiderna ändå.
Alltså det är ju annat arbete. Ja, det är annat arbete. Och därav så... Nej, men så vid blandad körning då är vi överens om att där bör man ju alltid använda sitt förarkort. Men ställa färdskrivaren i out när man väl kör out, det vill säga undantagen.
Ja.
Körning, ja.
Någon och så mer? Ska man vara beredd på att kunna förklara, alltså göra sannolikt för Transportstyrelsen att det faktiskt var fråga om en undantagen körning.
Och gör man det på lämpliga sätt?
Ja, ett intervägghållningskontrakt.
Men innan vi kommer in på det, beviskravet, så vad måste man bevisa? När ska man inte ha kortet i då?
Det är ju det. Om vi nu då först har pratat om blandad körning, då blir ju det andra alternativet att man bara kör undantaget då under flera veckor i sträck kanske.
Eller alltid gör det.
Den man kanske har den typen av bil till exempel som ger undantagen helt generellt.
Typ.
Ja,
kan man också tänka sig.
Det är ju inte någon förarkort.
Och varför rekommenderar vi att man kör utan förarkort i de fallen då?
Det finns ju en klar anledning är ju när Transportstyrelsen kollar på det här. Om de inhämtar materialet, då kan Transportstyrelsen, som jag pratade om tidigare, då hittar de ju mängder av olika
kördata,
men också då överträdelse mot kör- och vilotidsregelverket. Och då identifierar de ju väldigt många, som sagt, sanktionsavgiftsgrundande händelser.
Kan du inte ta ett exempel, Fredrik? Att exemplifiera det du säger. Jag tänker på om vi tar exempelvis en terminalarbetare som jobbar med att...
Nej, men jag är fortfarande kvar på, säg, snöröjning. Om du nu kör snöröjning bara, då kommer du ju köra kanske 6 timmar. Du får köra enligt vägarbetstidslagen. Om du kör det här med förarkort i hela tiden, då kommer ju Transportstyrelsen se att man har missat kanske dygnsvilor och alla de andra saker som man inte behöver ta på samma sätt i alla fall. Och då kommer då Transportstyrelsen i sin rapport stolpa upp mängder av överträdelser. Och då måste man bemöta alla överträdelser. Såväl som att bemöta, eller snarare ifall man inte har kortet i då. Ja, men då har man ju körning utan kort. Och då har man att visa att göra sannolikt.
Så det vi försöker säga tror jag i alla fall. Ja, eller vet
inte
jag.
Jättetydligt egentligen.
Men det vi säger är ju att skillnaden blir ju att man har en överträdelse att bemöta då. Det är körning utan kort. Annars kan det vara en jäkla massa rast saknas, för lång körtid och så vidare. Ja. Och det leder oss in på hur bevisar man att en körning är undantagen, regelverket då? Lite, eller? Ja. Vi hamnar
osökt.
För vi konstaterade att vi skulle göra sannolikt där, eller att åkeriet ska göra sannolikt att det är en undantagen körning. Så du var du inne på, Fredrik, vad man skulle göra, eller vad det du till, men jag vet inte vem det var.
Det spelar ingen roll.
Det spelar ingen roll, men ett kontrakt för att visa på uppdraget.
Det var Engström.
Det var Engström, ja. Alla,
utom deltagare. Ja, ett kontrakt är en bra början, men det kan inte vara, eller vad säger vi om det? Hur ska ett sånt kontrakt se ut i så fall? Är det kontrakt vinterväghållning x kronor från oktober och framåt? Eller ställs det mer krav på det?
Ja, alltså man kan diskutera vad som ska framgå av avtalet, så att säga. Alltså, och det vi har sett, det vi ser när vi jobbar med sånt här är väl att de här avtalen är kanske inte så tydliga för de parterna som har, alltså åkeriet och uppdragsgivaren som har avtalet, för dem är det säkert glasklart. Men man måste tänka på att det är ju Transportstyrelsen eller eventuellt en domstol som ska titta på det här och känna att det är ju solklart att det här är vintervägunderhåll.
Att den bilen har utfört det vid det här tillfället.
Exakt.
Ja, för perioden, ja.
Det står ju nästan aldrig i något kontrakt. Utan det är ju, en lastbilscentral eller ett åkeri som har åtagandet. Sen var det för registreringsnummer inblandade, tror jag väldigt sällan framgår av några kontrakt på det här.
Och inte heller vilka datum? Och
nej, nej. Så. Det är en jourperiod från kanske oktober, november till april, maj.
Mm. Sen kan man väl säkert komplettera, tänker jag också, om det är något fordon som har pluggfäst, att det finns i den reggade datan på fordonet och sånt som man kan lägga med och visa fram och sånt. Så det kan väl också vara komplement.
Precis, för det man får hålla reda på här tycker jag för våra lyssnares del också, det är ju att det finns inte ett dokument som kommer att rädda er, utan det blir ju en kombination av alla dokument ni kan ta fram, och sådana dokument kan vara avtalet till exempel. För i avtalet framgår ändå att vadå, det här är vintervägunderhåll.
Att man överhuvudtaget har ett sånt uppdrag är en bra början att starta. Mm. Sen absolut. Någonstans, vad har den här bilen gjort? Det kanske man får något annat.
Men vad säger ni om remsa i början och slutet på dagen då för ett sånt fordon som kör helt undantaget? Väsentligt eller inte väsentligt? Att man skriver en remsa när man startar, kör vinterunderhåll idag och sen starttid och så sluttid.
Det är
sen.
Väl ingen dum idé.
Det är ingen dum idé. Det är ett
problem. Man kan ju veta när man faktiskt slutar, för att jag menar, man kan ju uppleva att ja, men nu har det slutat snöa, nu har jag plogat mitt distrikt, nu slutar jag med det här. Mm. Ja, så tar man en remsa, har man haft kortet i då, så tar man ju sitt förarkort också. Det ska ju inte sitta kvar i bilen när man inte jobbar. Nej. Och så börjar det snöa igen. Men då får man ju göra om det här i så fall och ta en ny remsa då. Mm.
För det kan ju vara sätt att markera start och slut och att man ändå får lite kontroll på perioden.
För det vi försöker säga är, tror jag, att egentligen all form av bevisning som man kan tänka sig är ju bra. Mm. För att tillsammans kommer myndigheten eller de som tittar på det här och säga, är det sannolikt eller inte då, med, om man tittar på all den bevisning. Mm. Och där finns det ju också, Petra var inne på det, att man kan ju till och med plocka fram fordonsuppgifter ur vägtrafikregistret. Alltså finns det liksom utrustning här registrerat på fordonet som verkligen talar för att det är ett snöröjning, alltså det är anpassat för snöröjning. Man kan titta på fakturaunderlag. Hur har man fakturerat mot uppdragsgivaren? Mm. Och det är ju, kan ju också vara lite intressant. För hur ska det fakturaunderlaget se ut då?
Det är väl bra att spesa det så mycket som möjligt då.
Ja, typ.
Av vilket fordon det är som har...
Och tidsperiod återigen. Ja. Mm.
Och till och med kan det vara så att man måste spesa, även om det kanske känns uppenbart för alla inblandade, vad är det för typ av transport, eller om det inte ens är en transport uppdrag. Vad är det då för typ av uppdrag? För det har vi ju praxis på numera, kan man väl säga, mer eller mindre. Eller vi har i alla fall domstolar som lutar åt det, att de vill se när man skickar in fakturer till exempel för att styrka att man har utfört en undantagen transport. Då vill de veta mer än att det, för att ofta ser fakturen ut så här: transport av gods, det datumet. Precis. Det kostade så mycket, men det framgår inte vilken bil, vad var det för typ av gods. Alltså.
Och det är väldigt olyckligt väl det står transport av gods och det inte är ett transport, alltså att det är något annat, då är det ju väldigt inte bra.
Nej, de blir inte så bra. Nej.
Då saknar man ju underlag från början, är vinter, alltså det är plogning.
Det indikerar tvärtom istället på en färskrivning.
Så det viktigaste är ju där kanske att bli tydligare då, att det här är vintervägunderhåll, det är inget, man får skriva vad man gör där helt enkelt.
Men primärt tänker jag på att man ska göra sannolikt och att man sparar dokumentation som är allting. Vara noga med det. Och
finns det mer liksom saker man kan ta fram då för att eller bevara för att sen kunna bevisa att man utför undantagen? Transport. Eller inte transport.
Det kan ju vara transport. Det finns ju en gråzon i vinterväghållningen som är man kör med helt vanliga lastbilar som absolut inte har någon speciell utrustning, alltså ingen plogfästan och så, men ändå anses bara ingå i vinterväghållningen. Till exempel lastbilar som, men då ska det vara ett direkt samband med snöröjningen. Mm. Och som då som man i stort sett, till exempel, man kan inte ha jättestora snödriver, utan då är det lastbilar som följer med plogkaravanen så att säga. Och får snö på sitt flak som man sen kör ut på någon snötipp utanför stan. Men de deltar också i vinterväghållningen och ska vara undantagna. Mm. Men i det området så finns det en gråzon.
Bara man inte kör det till någon som köper snö. Nej, någon skridskobana som vill ha det som bud.
Nej, då kanske det blir speciellt. Men
då blir ju snön inte längre snö, då blir det gods.
Ja, precis.
Ja, det blir ju en konstig situation kanske. Men alltså rent allmänt, det finns många vanliga så att säga, grus- och schaktbilar är det oftast då, som är med och kör bort snö, och det kan vara undantaget. Men att sen flytta snö från en snödepå till en annan snödepå, det tog det ju däremot vara utanför undantaget. Då ser man det nog som en vanlig transport.
Men sen finns en gråzon. Ja, och sen finns det ju, man kan alltid ta hjälp av sin uppdragsgivare också. Alltså be uppdragsgivaren skriva ett intyg då. Vi har anlitat det här företaget eller åkeriet eller, alltså, för att utföra si och så. Sådana typer av uppdrag.
Ja. Precis, för det har vi ju sett att det funkar i domstol när man får sådana korrekt
skriven. Ja, alltså, så egentligen då uppdragsgivareintyg, det har vi sett funka.
Det gör det.
Men, och det är viktigt att komma ihåg, varför pratar vi om det här? Jo, för att det är åkeriföretaget det är, som ska bevisa att det är undantaget. Det är inte tvärtom, utan alla körningar utan kort, eller allting som registreras av färdskrivardata som sen visar sig vara en överträdelse. Det antas ju vara en överträdelse tills motsatsen är bevisad.
Eller gjort sannolikt i alla fall.
Ja, alltså tills, ja.
Bevisat med det beviskravet.
Ja, precis. Men det jag skulle vilja toucha på här, snöröjning, absolut, undantagen körning. Men jag ville tänka på exempelvis mjölk. Vi hade ju ett ärende för ett tag sedan som gällde just mjölkåkare. Ja, där man uteslutande nästan, eller inte, jag vet inte, det var inte mitt case. Men jag tyckte att det är väldigt intressant som anknyter till det. Kan vi lyfta det, tror jag?
Jo, men vi hade ju ett case som rör, det finns ju ett undantag för när man transporterar mjölk till mejerier och sen också för själva återtransporterna då från mejeri till bondgård av antingen tomma mjölkbehållare eller av vassle som är avsett att användas som djurfoder. Och transporterna måste gå från bondgård till mejeri när man kör mjölken. Och när man kör tillbaka, då får det antingen bara vara tomma mjölkbehållare eller vassle. Och vasslet måste vara avsett att användas som djurfoder. Och det är ju lite samma sak där, för då är man ju helt undantagen i princip. Man skulle i princip inte ens behöva en färdskrivare i sin lastbil. Men där ställs ju det här på sin spets. Hur ska man bevisa då att man bara utför den här typen av transporter? Kanske också, vad händer om man blandar lite då?
Att inte alla transporter är exakt det, men det är nära.
Exakt.
Det finns en nära koppling till andra typer av transporter.
Ja. Och det är därför, och det är där man har varit extremt tydlig från domstolens sida, att för att det man kan visa det här genom, det är ju typ, ja, som Petra var inne på, man lämnar in och visar det här är ett mjölkfordon, det kör mjölk, alltså det har ju en, vad kallas det?
Presumtion.
Men en kod.
Nej, men alltså den är ju utrustad på ett visst sätt. Vad kan man ta ordet?
Ja, den är registrerad med vissa.
Ja, man ser att den har en
karosserikod.
Så sånt lämnas in, och sen så lämnar man ju in faktura under, alltså fakturer, så här, vad man har fått betalt för typ av transporter. Och sen är ju också frågan där, vissa transporter var återtransporter från mejeri av vassle, men inte till en bondgård avsett att använda som djurfoder. Och då är det frågan, så här, är det undantaget eller inte?
Och om man hamnar att det inte är undantaget, har man ju en uppförsbacke att styrka alla transporter här.
Ja, för det som hände var ju att man hade kört vissa transporter av vassle till annan än bondgård, och det ansåg man ju att det är inte undantaget, och det ska vi inte kanske fördjupa oss i om det är undantaget eller inte, men det ställer ju till med problem då, för då säger ju myndigheten så här att, men hur ska vi veta vilka transporter här är faktiskt transporter av vassle till bondgård? Och vilka transporter är transporter av vassle till annan mottagare?
För här kör man blandad körning då, uppenbarligen.
Ja, precis. Ja,
så då är vi ju tillbaka till samma.
I jämförelsen så tycker jag att det är en...
Verkligen.
För då skulle man ju kanske gjort på något annat sätt än att inte köra med färdskrivarkort i... För det var utan...
Det var utan kort här, ja.
Förarkorten är
Ja, här skulle man kanske övervägt och antingen typ att när man utför de här blandade, de här som vi var inne på, man kanske skulle ha haft förarkortet i de dagar man blandade. Och inte haft i de dagar man bara körde ren undantagen körning. Och sen skulle man ha specificerat fakturunderlaget bättre. För där framgick inte vilken bil, vad det var för typ av transport, vilken var mottagaren och så vidare. Och då får man ju svårt att visa att mottagaren är typ en bondgård. Så att där lyftes det här ju...
Det ställer sig verkligen på sin spets.
Förutsätter ju att chauffören då vet när han går hemifrån på morgonen att han ska köra det där vasslet som var ett avsteg från det vanliga då, nämligen att det skulle vara en annan transport. Utan istället bli en vanlig kör- och vilt- transport.
Ser man ju på mottagaren kanske.
Ja.
Men i de här fallen när man är väldigt osäker på liksom, hur mycket man kommer köra av det ena eller det andra, är inte då det bästa att ha sitt förarkort i och köra i outläge, om det är en undantagen körning?
Men om, ja precis, i det här fallet är man inte säker på ens om det är en undantagen körning,
nej,
eller inte.
Nej, absolut. Mm.
Följ, då kan man lika gärna följa regelverket, om man kan kalla
ja,
det så.
Ja, hellre vara liksom safe på det området än att chansa.
Mm. Jo, men faktiskt, så att, utmaningarna finns ju oavsett vad det är för typ av undantagen körning man håller på med egentligen. Samma sak gäller ju för transport av avfall, eller alltså slam och så vidare.
Mm.
Det är ju alltid den här frågan, hur bevisar vi att vi är undantagna regelverken?
Mm.
Och som säger, som, alltså en klient sa en gång till mig så här, är det inte så att man är oskyldig tills motsatsen är bevisad? Inte i det här regelverket.
I vanlig straffet så är det ju så, ja, som klienten hade tänkt, men inte här.
Utan här är det precis tvärtom, och då måste man jobba med de här frågorna helt enkelt.